Då hälsar jag alla hjärtligt välkomna, och särskilt de som är här för första gången. Varmt välkomna. Det finns ett litet program för det här läsåret. Jag hade en liten annons in i tidningen, kanske någon såg den. Men så finns det utskrivet också på ett sånt här papper som ni kan ta om ni vill innan ni går hem. Vi brukar göra så här att jag har en inledning till det ämne som är uppsatt. Och vi har som överrubrik för alla ämnena: vad säger Bibeln? Så vi tänker inte flyga iväg med våra tankar hur som helst, utan det här är tänkt som en liten enkel fortbildning, kan man säga. Att tränga in i och försöka förstå vad har Bibeln att säga om de här ämnena som vi tar upp. Naturligtvis kan vi ju då komma också med en del andra tankar som vi vill konfrontera med vad Bibeln säger. Men det övergripande är att det ska inte vara mina privata eller någon annans privata tankar, utan vi ska försöka så sakligt och riktigt som möjligt lyfta fram vad Bibeln har att säga i de här ämnena. Efter min inledning på så där en 40 minuter kanske det blir, så stänger jag av den här inspelningen så att ni inte blir förskräckta. Att den är på nu beror på att några har bett om att få en kassett så de kan följa de här presentationerna i lugn och ro efteråt. Sen har vi då samtal i sådär en 15 minuter, och sen i cirka 16 så är det hela över. Och ibland händer det att man småprata lite grann efteråt, men då vet ni att om ni vill passa någon annan tid så är det bara att gå. Och ni får ju gå när som helst naturligtvis, men det hela är klart klockan 16. Nu går jag in då på höstens första ämne, som är formulerat: Gamla testamentet som uppenbarelse. Gamla testamentet som uppenbarelse. Och jag tror väl att alla som har kommit hit nu förstår vad som menas med uppenbarelse. Alltså att Gud presenterar sig, att vi får veta andliga sanningar och lära känna Guds vilja och Guds synsätt och Guds bedömningar och Guds löften. Är verkligen Gamla testamentet en information om Gud och en information som man kan lita på? Gamla testamentet som uppenbarelse. Har Gud presenterat sig? Har han uppenbarat sig? Och är Gamla testamentet en del av hans uppenbarelse? De allra flesta vet väl att för kristna så kallar man Bibeln den särskilda uppenbarelsen. Och då är det ju inte bara Gamla testamentet utan också Nya testamentet som en rätt och klargörande fullbordan av Gamla testamentets uppenbarelse. Men den här gången ska vi stanna, och för övrigt hela hösten och våren, särskilt vid Gamla testamentet. Och för kristna och för Kristus så är ju Gamla testamentet själva skriften, själva basen. Kristus hänvisar ständigt till Gamla testamentet. Han säger inte de orden, men han säger Mose och profeterna eller skrifterna. Har då Gud uppenbarat sig i Gamla testamentet och genom Gamla testamentet? Och då är ju Gamla testamentets eget svar självklart: ja, det har han. Gud har uppenbarat sig också allmänt sett i sin skapelse. Det kallar man för den allmänna uppenbarelsen. Man kan av skapelsen räkna ut att Gud måste vara stor och mäktig. Men närmare information om Gud om människan, om frälsningen, det ges då i särskild uppenbarelse som är då Gamla testamentet. Gamla testamentet är en uppenbarelse, en uppenbarelseskrift kan man då säga. När man läser om judarna så brukar det betonas i läroböcker att här betonas det att Gud inte bara är abstrakt, ett högt väsen, utan han har handlat i historien. Gud uppenbarar sig i historien och i samband med en lång kedja av profeter och händelser. En lång kedja av särskilda uppenbarelser. Och det som då kommer fram i dessa uppenbarelser är då att denne Gud, han är inte en tanke utan han är ett levande och mäktigt och allvist väsen. Man betonar att han är den levande guden. Om man läser i Saltaren så betonas det ständigt den levande guden. Och man kan ana polemik i det uttrycket. För det finns ju många gudar som människor skapar och tänker sig. Men enligt Gamla testamentet så är det inte levande gudar. Utan de är falska. De har inte skapat himmel och jord. Endast en enda Gud har skapat himmel och jord. Endast en enda är den sanne guden, den levande guden. Det betonar man. Och nu vill då Gamla testamentet lyfta fram hur är han, så att man kan beskriva honom och förstå honom och känna honom på rätt sätt. Och det betonas hur viktigt det är att känna Herren. Ofta står det så här, att känna hans namn. Att känna hans namn. Och vill man presentera Herren för andra, då ska man tala i hans namn. Det är många som då inte känner honom och presenterar honom fel. Och det är en stark polemik då mot detta. Människor träder fram och menar sig tala i mitt namn, men jag känner dem inte. Och jag har inte sänt dem, heter det då i texterna. Att tala i hans namn, i Guds namn, det betyder att man på korrekt sätt för vidare vad Gud vill och vad Gud säger. Inte egna tankegångar och föreställningar, utan det ska vara korrekt. Tanken är alltså ungefär som en ambassadör för ett lands regering. Han får inte säga vad som helst, utan det han tar fram, det är då inte ambassadörens privata funderingar, utan uppdragsgivarens budskap och tankar. Det ska lyftas fram. Och de som fått uppdraget från Gud att ge vidare till människorna en rätt presentation, de kallas ju allmänt för profeter. Och de som verkligen har fått uppenbarelse från Gud och är sända av Gud, de kallas då för sanna profeter. Och de som går sända av sig själva, så att säga, och låtsas presentera Gud men i själva verket för fram sina egna tankegångar, de kallas för förstås falska profeter. Och i Gamla testamentet så skildras det så att det hela tiden är en konfrontation mellan sanna och falska profeter. Och i regel är de sanna profeterna i klar minoritet. Gamla testamentets profeter som Jesaja eller Jeremia eller Hesekiel har ofta en hel hög av andra profeter emot sig. falska profeter. Och ni kanske kommer ihåg profeten Elia, som hade ganska många Baals profeter emot sig och har en fight med dem på berget Karmel en gång i mitten av 800-talet före Kristus. Vad menas med profet? Själva ordet profetes betyder att tala, säga, undervisa, att tala på någons vägnar. När Aaron ska tala och sin brors Mose vägnar, då heter det, då är Aaron gentemot Mose som en profet. Han lägger alltså fram vad Mose vill säga. Han talar om Mose vägnar. Och Guds profet är då den som talar å Guds vägnar. Jesaja använder en annan definition. Han säger att vara Guds mun. Så när han har talat så heter det ofta, så har Herrens mun talat. Profeten ska alltså bara föra vidare. Ska inte vara Guds hjärna eller försöka tänka ut någonting, utan förmedla, precis som en tunga eller en mun förmedlar orden. Och för att riktigt betona att det är Guds undervisning, Guds ord, så heter det ofta, jag, Herren, lägger mina ord på din tunga. Eller jag har lagt mina ord i din mun. Och när man definierar en falsk profet, då heter det ofta, det profeterar sina egna hjärtans ingivelser. Eller sina egna hjärtans verk. Innan jag slutar tänker jag visa hur den här tankegången som jag nu redogör för i vår tid är starkt, starkt ifrågasatt. Jag ska ge er exempel från ett församlingsblad som jag läste nyligen, där det lyftes fram att i själva verket måste vi anse att det som står i Gamla testamentet, det är vad vissa personer har tänkt ut i sina egna hjärtan. Och dessutom är det säkert väldigt tokigt det mesta, för att det är ju karar som har tänkt ut det. Så det är ett manligt perspektiv och det är tokiga manliga tankegångar. Och därför skulle vi nog byta ut det här med Herren och Herren Sebaot, för det är en produkt av mänskliga hjärtans ingivelser. Och kanske ta någonting annat som kan passa in i vår tid. Kanske just något som liknar de här avgudarna som profeterna i Gamla testamentet bekämpar. De som fanns i Kanans land och de som fanns i Mesopotamien, som vi känner från andra källor, långt före Abraham. För övrigt var ju också Abraham anhängare av månguden och olika stjärngudar innan han enligt Gamla testamentet blev kallad, lämna ditt folk och din släkt och gå till ett land som jag ska visa dig. Och han får då lära känna den enda sanne och levande guden, och så kommer han att kallas för profet. Och det stämmer ju med den här definitionen, att när Abraham nu förmedlar inte sina och andra människors tankegångar om en mångud eller en solgud eller en fruktbarhetsgud eller vishetsgudinnan Inanna eller någon av de många gudarna som finns i den gamla sumeriska litteraturen, utan istället presenterar Herren JHVH, Herren Sebaot, och vem han är och vad han har lovat, då är han en profet. Det vill säga, han presenterar Gud, han lägger fram Guds namn. Och namn, det betyder inte att man bara säger en benämning, utan namn betyder vad ett väsen representerar, vad ett väsen står för. Och när vi i Bibeln läser att för ditt namns skull kan jag glädja mig, så betyder det Gud lär och lovar, det ger mig glädje och tröst. Och att förvanska Herrens namn eller att bära falskt vittnesbörd om Herrens namn, det är alltså att inte återge eller predika eller lyfta fram sanna saker om Gud. Falska profeter vimlar det alltså om, och Bibeln menar att här gäller det då att skilja mellan sanna och falska profeter. Ta er tillvara för falska profeter, står det både i gamla och nya testamentet. Många gånger i gamla testamentet, och just den här formuleringen, ta er tillvara för falska profeter, känner ni igen som ett ord av Jesus i Matteus 7 kapitel. Så hänvisar han då till Mose och profeterna som sanna profeter. Jag ska citera också ett annat ställe i Nya testamentet, andra Petri brev, första kapitel, som anknyter till det här som jag talat om, att en sann profetia, det är inte personliga tycken som liksom kommer fram i det egna hjärtat, utan så här heter det: ingen profetia i skriften kan utläggas efter vårt eget tycke. Varför då? Jo, ingen profetia har någonsin blivit till genom en människas vilja, utan drivna av den helige ande talar människor sådant som kom från Gud. Alltså, man har inte tänkt ut det själv, utan man har fått det. Man skulle ha haft en tavla här och rita det. Så om man nu säger Gud uppenbarar sig, så blir det alltså pilar från Gud och ner emot oss. Han har uppenbarat sig. Medan ju vi människor ofta tänker, nej, det måste komma nerifrån och upp. Guds tro, det blir lite olika, därför vi tänker ju olika. Och då är också profeterna, hävdar man mer och mer nu, också profeterna, det är sånt som kommer nerifrån. Det är vissa herrar som har kört fram sina manliga tankegångar, och då blir det ju som det blir. Det är inte pilen uppifrån och ner. Herren Sebaot kan bytas ut. Det är en manlig produkt från ett manligt hjärta. Och Gamla testamentet självt har då en annan uppfattning, att det är inte falska profeter utan sanna. Det vill säga, de har inte tänkt ut det själva, och de har inte format det just därför att de är män, utan de är bara Guds mun, Guds förmedlare, förmedlat det de inte själva har tänkt ut, utan har fått. Nya testamentet och kristendomen ansluter sig ju till detta. Jag har inte kommit för att riva ner det här, utan jag är uppfyllelsen eller fullbordan. Ytterst handlar Mose undervisning och profeternas undervisning om mig, säger Jesus Kristus. Om någon undrar hur ska jag få klarhet nu i vad som är sant, så säger aldrig Jesus strunta i det där med Gamla testamentet, strunta i Mose och profeterna, utan vad säger han? Det har Mose och profeterna, det må de lyssna till. Ni kommer ihåg den här mannen som hamnar i pinorummet och är orolig för sina bröder som ännu lever. Kanske går att rädda dem, och svaret är: det har Mose och profeterna, dem må du lyssna till. Och lyssnar de inte till Mose och profeterna, så kommer de heller inte att låta övertyga sig om så någon kommer tillbaka från de döda. och säger, nu har jag specialinformation. Eller när lärjungarna är nervösa och oroliga när de har hört det hemska, deras mästare har blivit avrättad. Och Jesus, den uppståndne, går tillsammans med dem och de tror att han fattar ingenting. Har inte du hört vad som har hänt, säger de. Och Jesus börjar då undervisa dem och då säger han, hur tröghjärtade till att tro på allt vad profeterna har talat, är ni inte? Och så går han igenom och det står att han börjar med Mose och profeterna och går igenom och visar dem att det som har hänt, det är i linje med och en uppfyllelse av och finns beskrivet redan i Gamla testamentet. Går vi till författaren till Hebreerbrevet så betonar han att det är en röd tråd, en linje genom historien där Gud informerar. Han har nu behagat informera via profeter som hör ihop med det judiska folket. Han har utvalt Abraham, han har utvalt Mose, han har utvalt David, han har utvalt Jesaja och Jeremia och Hesekiel och Daniel och så vidare. Och så säger Hebreerbrevet då i inledningen, sedan Gud fordom många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i dessa yttersta dagar talat till oss genom sin son. Och sonen Jesus Kristus, det är då profeten med stort P. Han är inte bara profet, för det är han. Han säger, jag talar inte mina tankar. Min lära, den är inte min, utan dens som har sänt mig. Han talar precis som en sann profet. Men han är ju dessutom den utlovade Messias, frälsaren, Herren själv, Guds son. Jag och fadern är ett. Så på så vis är han unik. Och om man nu i den yttersta tiden, och det är den nytestamentliga tiden, den kallas för den sista tiden, eller den yttersta tiden, den börjar i och med att den utlovade Messias kommer. Den utlovade friden ligger i krubban i Betlehem. Då är den yttersta tiden här. Så säger alltid apostlarna, vi lever nu i den yttersta tiden. Ska liksom inte tänka oss ytterligare någon helt annorlunda uppenbarelse. Utan nu är uppfyllelsen här. Nu är det som var utlovat skulle komma. Nu är det här. Den yttersta tiden. Och hur länge den pågår, det vet ingen, heter det. Inte ens sonen. Det är uppfyllelsens tid, den yttersta tiden. Och det är klart att för en kristen, om man nu undrar, kan man lita på dessa profeter? De gör anspråk på att ha sanningen och berätta sanningen om Gud. Så blir det ju väldigt avgörande för en kristen, hur är det med denne profet med stort P? För en jude som inte tror att Jesus är den utlovade Messias blir det lite mera problematiskt. Men han skulle kunna hänvisa till i synnerhet räddningen ut ur Egypten. Det är någonting som vi inte kan gå tillbaka till annat än via texterna, lyssna till vad som hände. Men för profeterna och för judarna före Jesu ankomst så var det stora, liksom grundläggande uppenbarelsefaktum som man särskilt hänvisade till och kommer tillbaka till. Och när de kristna hänvisar till Kristi verk och den tomma graven och den fullbordade frälsningen och uppståndelsen, då drar man en parallell och menar att den tidigare frälsningen från träldomshuset i Egypten, det var ju en förebild för den frälsning som nu har ägt rum genom Messias fullbordade frälsningsverk. Så Så man tar en parallell mellan den gamla påsken och den nya påsken, om jag så får uttrycka mig. Hur ska man då kunna avgöra det här, om det här är en sann profet eller inte? Och om skriften, gamla testamentet eller hela skriften, om det är en uppenbarelse uppifrån till oss att lita på? Eller om det istället kanske är så att det är bara mänskliga tankar? Det bara är så som det sägs som falska profeter. Det är olika människors egna funderingar och drömmar och inbillade syner, deras hjärtans egna ingivelse. Ja, vad säger skriften? Kan vi komma med något bevis? Det enda jag har hittat, eller det jag framförallt tänker på just nu, det är sådana ord som kom och se, eller tag och läs, eller om någon vill göra min vilja så ska han förstå om min lära är min, eller om så inte är fallet. Och när det heter om någon vill göra Guds vilja, då är det säkert detta hör. Lyssna. Lyssna till sonen. Ta del av detta budskap. Och var och en kan ju fråga sig som menar sig vara kristen eller troende. Hur har man blivit det? Jo, man har hört och man har läst och man har sett enhetligheten och sammanhanget i de sanna profeternas undervisning. Och man har blivit övervunnen. Man har blivit övertygad. Men som det står, somliga låter övertyga sig och andra inte. När Johannes skriver brev så kan han skriva så här i första brevets fjärde kapitel. Mina älskade, tro inte varje ande. Han kunde säga tro inte varje profet. Utan pröva andarna, pröva profeterna för att se om det kommer från Gud. Det finns ju så många falska profeter som har gått ut i världen. Och vad hade man då för kriterium eller för prövningsmall när man skulle försöka förverkliga detta? Jo, det som det samlade profetiska och apostoliska vittnesbördet, det har man som mall när man prövar andarna. Stämmer det med hur Gud har presenterat sig redan? Eller är det här i strid med Guds uppenbarelse? Man ser att det är en brottning med den frågan genom gamla testamentet. Det kommer nya tankegångar och Jeremia och Jesaja och de andra profeterna hänvisar då till vad Gud redan har sagt genom de andra profeterna och försöker på det sättet avslöja sånt som är falskt. Det var många som trädde fram och profeterade lögn, står det. De profeterar lögn i mitt namn, Jeremia 14. De profeterar sina egna hjärtans svek. Och vill ni läsa ett klassiskt kapitel om falska profeter så kan jag hänvisa till Hesekiel 13. Det är en lång beskrivning hur falska profeter profeterar efter sina egna hjärtans ingivelser. De följer sin egen ande. Och profeten talar om landsmaninnor som profeterar efter egna hjärtans ingivelser. Och från detta ställer man då, alltså som kontrast, ord som kommer nerifrån eller ur det egna hjärtat, ur den egna hjärnan, så ställer man då ord från Gud, ord givna av Gud. Dessa ord som jag idag giver dig ska du lägga på ditt hjärta, kan det heta. Och så talar man om ordet ordet från Gud, det kan då bara uttryckas med ordet, med stort O. Och så heter det den som tar vara på det, den som aktar på ordet, han finner lycka. Säll är den som förtröstar på Herren. Ibland heter förtröstar på Herrens namn, ibland står det förtröstar på Herren, ibland står det förtröstar på ordet. Och det jag nu citerade var ur Ordspråksboken 16:20. Och i samma Ordspråksbok heter det mot slutet, 30:e kapitlet, därför förändra inte hans ord, det som kommer från Gud. För inte in slagg i hans rena ord. Lägg inte något till hans ord. Mänskliga ord är som gräset på marken. Det är inte evigt. Det kan vara vackert en tid, men så torkar det bort. Och människotankar, det håller inte. Men däremot Guds ord, det förblir evinnerligen. Vi känner igen det här stället i Jesaja 40, vers 8. Och det finns ju en sommarsalm som man sjunger ganska ofta. Allt kött är gräs och all dess härlighet som ett blomster på marken. Det är bara vackert till en tid. Guds ord förblir evinnerligen. Och det ordet har, eftersom det kommer från Gud och hör ihop med Gud, så har det makt och kraft. Kraft att verka. Så det heter att det vänder aldrig tillbaka tomt. I 1917 års översättning står det fåfängt. Ordagrant tomt. Det verkar alltid. Det kan verka så att en människa blir ännu hårdare i sitt motstånd. Det kan också göra att en människa blir mjuk. Att en människa vänds om. Jeremia kan säga det så här: omvänd mig, Herre, så blir jag omvänd. Det vill säga, Herrens ord är så kraftigt att det kan vända på en bångstyrd människa från att gå åt fel håll till att gå åt rätt håll. Men det är inte lätt att arbeta med människor enligt skriften. Människan har genom synden blivit väldigt illfundig och självgod och litar mera på sig själv än på Gud. Så hos många profeter skildras människans avfall som ett ständigt trots, en ständig avfällighet. Låt mig citera Jeremia 8. Varför går det bort i ständig avfällighet, detta folk i Jerusalem? Varför håller de fast vid sitt svek och vill inte vända tillbaka? Jag har givit akt och hört hur de talar vad orätt är. Ingen enda finns som ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Hur kan ni då säga, vi är visa, vi har Herrens Torah ibland oss, Herrens lag? Inte så, det skriftlärdas lögnpenna har förvandlat den till lögn. Sådana visa skall komma på skam, komma till korta och bli snärjda. De har ju förkastat Herrens ord. På vad sätt är det då visa? Alltså, inte bara de som är vid sidan av, vad ska vi säga, i ett hedniskt mörker, präglas av trots och avfällighet, utan enligt Jeremia så är det så lätt att avfalla också när man är så att säga innanför, har fått del av undervisning och av Herrens lag, och så gör man ganska lätt en förskjutning. Det är inget problem för oss, vi är ju Herrens folk, vi har Herrens tempel, säger man, vi har ju templet. Och så enligt Jeremia så rycker man loss vissa saker och bygger upp sig själva och litar på sig själva och säger det ingen fara och färde. Allt står väl till. Shalom, shalom. Och dock heter det, står inte allt väl till. Och man tar det lätt med helandet av mitt folks skada. Alltså när folket börjar att driva iväg och följer mera egna tankegångar, funderingar, då säger man frid, frid, ingen fara. Och det kan inte gå illa, för vi har templet, vi har Torah och vi är Herrens folk. Mot detta träder då Jeremia upp och säger, det står väldigt illa till. Ni har drabbats av en farlig blindhet och blivit självgoda och glömt bort att hela er ära och er godhet och er välfärd, den ligger inte hos er och i er, utan hos Herren och Herrens löften. Därför vänd om, du avfälliga brud, kan det heta. Ja, därmed så avrundar jag med kanske berättelsen om Baals profeterna på Karmel. Enligt Jeremia, enligt Elia, enligt Mose, enligt en rad andra profeter som enligt Gamla testamentet då är sanna profeter, som verkligen talar om sanningen om den enda sanne levande guden, så vimlar det av andra tankegångar som icke är sanna. Till exempel tankegångarna om Baal, om fruktbarhetsguden, eller tankegången om himladrottningen, eller alla möjliga andra gudar som är ett med himmelen, eller ett med solen, eller ett med någon av stjärnorna, eller med månen, eller med marken. Detta är då människofunderingar och människoverk. Och på Karmel blir då en kraftig konfrontation mellan Elia som Herrens sanna profet och Baalsprofeterna. Baalsprofeterna är över 400 stycken. Och som det där berättas så ska det då bli en test, en empirisk test så att säga. Vem har nu rätt? Ska vi lita på Baal och Baalsprofeterna eller ska vi lita på Elias Gud? Vem är den levande och sanna guden? Och ni känner igen, kanske kommer ihåg den här texten, att Baalsprofeterna, de får göra sina riter och de får rispa sig med sina knivar och de haltar omkring runt offret. Och vad det går ut på är, kan man nu visa att Baal griper in och antänder detta offer. Och de ropar och de hoppar och de kämpar, dessa Baalsprofeter, men det går inte. Och sedan så när då det är Elias tur, så för att ingen ska tänka, ja men här har det fifflats på något sätt, så drängs hela offret in med vatten ordentligt så att det inte ska kunna bli någon självantändning på något vis, och ska bli extra svårt. Och den sanne guden låter här då ett tecken ske. Så här blir det synligt avgjort. Och så skulle ju vi vilja ha det hela tiden. Och så ville man ha det på Jesu tid. Man sa till honom, men kom med något tecken. Och Jesus säger, ni är ett ont och troligt släkte som ska ha några extra tecken. Ni ska inte få något annat tecken än Jonatecken. Det stora tecknet för oss, det är alltså i den yttersta av dessa tider, så har Gud uppenbarat sig genom sin son. Och han har dött för våra synder. Och han har uppstått igen på tredje dagen. Precis som Jona kastades upp på land på tredje dagen. Och när man begär extra tecken så hänvisas det. Det blir inte. Ni har Mose och profeterna. Dem må ni lyssna till. Men i regel vill man ju ha något extra. Men enligt skriftens ord så är det inte riktigt sant när människor säger så här, ja men om Gud visade sig på ett speciellt sätt, då skulle jag tro. Utan tror man inte detta överväldigande vittnesbörd av profeter, sanna profeter, som man kan studera och läsa, ja då kommer man inte heller att tro på, man tror att det händer märkliga ting kanske, men inte den bibliska tron om så något märkligt inträffar. Den sanna tron, den föds fram av dessa profeters vittnesbörd. Det är det som är själva poängen. Så här ser den här artikeln ut som jag fotade av, som jag nämnde helt kort. Den heter ledarartikel, och så är det avfotat en bok om Gud himlens och jordens drottning i Anna. Och så kan man här läsa ungefär så här, lite grann från Jeremia, där det står: vi tänker tända offereld åt himladrottningen och ge henne dryckesoffer, så som vi gjorde förr, vi och våra fäder, våra kungar och stormän i Judas städer och på Jerusalems gator. Då kunde vi äta oss mätta, vi hade det bra och drabbades inte av olycka. Men sedan vi slutade med att offra åt himladrottningen har vi lidit brist på allt, och vi har fallit offer för svärd och svält. Det vill säga, den Gud som Jeremia presenterar, honom kan vi lämna bakom oss, för det bara blivit sämre. Det var bättre tidigare när vi offrade till himladrottningen och hade våra gamla fruktbarhetsriter och allt det här. Och artikeln går här ut på då att, jag brukar inte säga jag vet, utan jag brukar säga Herren, så som texterna skriver om det heliga Guds namnet. Annars säger jag bara konsonanterna, J-H-V-H. Här heter det att han är nog en produkt av nerifrån, så här som jag beskrivit. Som falsk produkt. Han har beskrivits för oss av Jeremia och de andra utifrån egna funderingar och utifrån deras manliga ideal. Så vi kan byta ut honom, och istället så borde vi ha lite mer av sådana här himladrottningstänkande. Och dyrka kanske vishetsgudinnan och fruktbarhetsgudinnan, modergudinnan och kärleksgudinnan och annat sånt där. Och sen så är det lite, det kan då, alltså rekommenderas man att skaffa sig den här boken om de sumeriska gudarna och den här vishetsgudinnan. Man undrar ju lite grann hur det här, nu en präst som står bakom detta. Naturligtvis så är väl alla fria att tänka hur som helst, men om man nu menar sig vara kristen eller präst, så är det en ganska stor förvandling när då det som är det självklara riktiga vittnesbördet om den enda sanna guden, det blir liktydigt med vad vissa karar har tänkt ut. Och det kan man ju hålla med om, när vi karar tänker ut någonting, det kan bli väldigt tokigt och fel. Och många kvinnor tänker mycket bättre. Men själva huvudpoängen i det bibliska budskapet och i den kristna tron, det är ju att detta är inte slukt uttänkta fabler. Det här är inte människoprodukter. Den Gud som framträder i Bibeln, han är den enda sanna guden. Ingen tvingas att ha den tron. Men om man nu menar sig vara kristen och till och med präst, då blir det ganska märkligt när man byter ut den enda sanna guden mot gudinnan i Nanna. Det måste jag ju säga. Ja, detta får räcka nu som en inledning. Nu kan vi samtala lite kring det här temat, Gamla testamentet som uppenbarelse.